Värvet görs i samarbete med Acast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror det var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
På söndag i podcast i... Jag har
räknat 10
dagen efter det.
Värvet.
Ja men hej, det är Kristoffer Triumfär och det här är Värvet avsnitt 45. Dagens gäst heter Susanne Ljung. Men det ni hörde där var alltså min son Loves förslag på en ny vignettlåt till Värvet. Han har kommit på den själv. Jag tycker kanske personligen att den är lite väl influerad av Filip och Fredriks vignett som Stefan Andolf ju har skrivit. Ja, men ändå ett härligt förslag. Tack Love för det. Och är det så att ni vill säga någonting till honom så får ni twittra till mig helt enkelt. Han har inte börjat med det ännu. Hur mår jag då undrar ni? Jo, jag har mått sämre men jag har också mått betydligt bättre. Det är ju det här med mörkret tror jag och vinter och sådär grejer. En sak då som jag avhjälper det här med och som jag tänkte rekommendera er om ni har problem med avund och destruktiva tankar och sådär. Det är en avundsdagbok. Ja, jag har precis börjat med det. Jag har också kommit på det själv. Att jag varje gång då som jag tänker den här destruktiva tanken om avund. Det är ofta i sociala medier så här, man ser bilder på folk som har trevligt och så. Så skriver jag ner avundstanken så här. Ja, vem är jag avundsjuk på och varför? Och bara jag skriver ner den där så hjälper det ofta. Det räcker liksom för att jag ska inse att det är sinnessjukt. Att jag känner den känslan. Och så kan jag lägga undan det. Det är otroligt effektivt så här långt. Jag har testat det några dagar. Det kommer säkert inte att vara för evigt. Men det kan vara värt ett försök om du också har problem med självömkan och sådär. Men nog om mig. Susanne Ljung. Jag älskar ju radio. Det har jag sagt fler gånger än något annat i det här mediet tror jag. Men hon är en av de där riktigt ljusa punkterna i public service-eten. Och P1-stil som hon leder är alltid fantastiskt. Så fort jag lyssnar så blir jag fascinerad och fast och vill bara höra mer. Jag rekommenderar dig varmt. Gå in på sr.se. Skriv inte in sverigesradio.se utan sr.se ska det vara. Så att de förstår på SR att det bör heta sr.se. Nåväl, jag ville veta vem Susanne Ljung är. Hon är ju, jag hade ju ungefärlig koll på att hon är gammal frilansjournalist och att hon hade jobbat på Damernas Värld och sådär. Men jag ville veta mer. Jag visste också att Susanne är serbo med någon sedan 10 år tillbaka som bor i New York. Och jag var oerhört nyfiken på hur det funkar. Det ska ni också få höra om nu. Jag försökte verkligen prata med dig så lite som möjligt här innan.
Mm.
Jag hoppas du inte uppfattar mig som dryg för det.
Nej då, det
är lugnt. Tillämpar du det knepet själv?
Nej, jag försöker nog inte prata om det vi ska prata om i under så kallade intervjun utan prata om andra saker. Man inte bränner av allt härligt folk har att säga, men det kan också vara ett sätt att testa hur människor är eller sådana som är nervösa eller blir lite mindre nervösa kanske om man pratar lite skit.
Ja.
Thomas Tengby gjorde inte det. Han stod i ett helt annat rum och gick in och gjorde någon entré och det var väldigt spooky. Man kände sig lite väldigt udda sätt.
Har du jobbat med honom?
Nej, jag var intervjuad någon gång för jättelänge sedan. Jag hade aldrig varit med om det, att han absolut inte skulle byta ett enda ord utan bara komma in och göra det från scratch.
Ja.
Låt mig säga som så här, det är ingen metod jag tog till mig.
Jo, men anledningen till att jag tänkte också att vi inte skulle prata så mycket det var för att höra om du låter likadant här som du gör i P1.
Mm, antagligen inte eftersom jag har en lite annorlunda pratröst.
Ja, du har ju ett väldigt speciellt flyt när du liksom pratar i radio.
Ja.
Hur har du hittat det?
Det kommer sig dels att jag ville tala så tydligt som möjligt att folk skulle höra det vad jag säger. Och för jag gillar, ja, det tyckte det passade programmet också. Men framförallt tydligheten. Och sen att det är lite annorlunda program.
Mm.
Men sen kom det nog mer av sig själv tror jag faktiskt. Det kan jag.
Mm. Skriver du dina prator?
Ja, alltså det är ju super genomarbetade manus.
Ja, det är det va?
Verkligen. Mm. Det är ju ingenting man snyter i näsan och står där som adlibbar i sändning direkt.
Nej, för de är väldigt liksom, vad heter det?
Minutiösa.
Det var inte ordet jag letade efter. Stringenta var det.
Stringenta, okej, okay, tack. Ja, nej, men det handlar om, det är ju ett magasinsprogram, det är ju som en typ av tidning i radio. Det, så, det ska ju synka in med reportagen och så, därför är det viktigt att det hänger ihop, helt enkelt. Det finns ju så många andra chitchat-program och ringa in och spela skivor och den typen. Det här är ju någonting annat.
Ja, det är helt unikt skulle jag säga. Ni har gjort stil, vad är det, 6 säsonger?
Ja, vi ska börja den 7:e nu. Nästa vecka.
Ja, varför är det så hektiskt för dig nu?
Ja, men just för mig, just idag så var det hektiskt. Min man åkte tillbaka till New York, katten är sjuk. Jag var på sjukhuset, har bytt sjukhus för att göra ny läkare, nytt sjukhus. Tog en oändlighet att åka dit.
Vad behöver du läkare för?
Därför för reumatism helt enkelt.
Aha, okay.
Så de har lagt ner SÖS. Så de måste åka till Karolinska. Och det är en oändligt lång omväg om man bor på Söder. Så därför var det lite mycket idag.
Hur har du svår reumatism?
Nej, nej, den är inte svår, men den är där.
Ja. Jag vet ingenting om reumatism.
För jag är att man blir stel. Nej, det visste inte jag heller. Men det är en autoimmun sjukdom som bryter ner leder och ledbrosk. Sakta men säkert.
Okay.
Om man inte sätter in bromsmediciner och hoppas på det bästa. Och det har funkat bra.
Okej. Okay. Så du käkar medicin varje dag?
Varje dag. Ja. Jag har gjort det i 15 år.
Åh, jävlar. Okej. Okay. Var du full rörlighet?
Ja, det får jag nog säga att jag har faktiskt. Utan det är bara att man måste hålla koll på det. Och så får man ibland injektioner, kortisoninjektioner i fingrar och leder. Om de svullar upp.
Ja, men du visade för mig liksom handen så här.
Ja, den är lite skev kanske.
Ja, den kanske är lite skev.
Den är, man, låt säga handmodell är ingenting som jag kan aspirera till. Faktiskt.
Men kan du skriva på dator och så?
Ja, visst, det går bra. Så det går bra. Det är bara att man måste hålla koll på det. Det är inte så mycket att gaffla om, utan det är mest bara att hålla koll. Och gå på regelbundna, ta regelbundna prover och så. Ett pyssel.
Ja, så det har du gjort. Och det sen har du varit på jobbet också? Eller?
Ja, sen hade vi ett möte. Vi satt i fri på ett fik och hade möte med våra nya medarbetare och la upp en sorts strategi inför den nya säsongen och nästa veckas program och det är lite idéutbyte.
Vet ni vad ni ska göra hela säsongen?
Nej, det gör vi inte. Men vi har, det gäller att höra en massa namn och idéer och liksom fenomen eller tankar som ligger och bubblar. Och tänker man att det passar inte nu, men förr eller senare så, bang, så passar det perfekt in i tiden när det händer något. Eller det är något jubileum eller någon har någon utställning eller någonting. Så då funkar det. Så att de ligger och surrar olika namn. Då så gäller det bara att skramla ihop namn och lite tankar och idéer. Och sen så brukar vi kanske ha 3-4 veckor som vi vet i förväg ungefär vad vi ska göra. Ungefär. Men det är ganska snabb takt som man gör på en dag.
Är du chef på mötena?
Nej, vi försöker väl ha någon typ av upplyst despot skulle jag kalla mig själv för faktiskt. Mera. Alla får tycka vad jag får bestämma. Men nej, men vi är ju, det är ju inte grupparbete, absolut. Det är det. Men i och med att jag skriver som manus, gör mesta researchen om själva ämnet i fråga, så är det viktigt att jag känner mig lugn och att det är med på noterna. För sen sticker de andra iväg och gör reportage som kanske inte alls har med själva ämnet att göra, men knyter an till det. Så därför är det viktigt att jag känner mig att ja, men det här är helt okej att göra.
Tror du att stil hade varit annorlunda om ni hade gjort det på ett annat produktionsbolag?
Svårt att svara på faktiskt. För att det där gav sig självt. Det är lite, ibland när man träffar människor som man bara klickar med. Och det kan ju också även innebära, man säger, filmt och hela det produktionsbolaget. Att de älskar radio, har väldigt respekt för mediet och tycker om det. Och har absolut ingenting vi måste göra mer kommersiellt eller säljigt eller någonting. Utan vi har bara fått hålla på. Så de är ju väldigt public service-orienterade just filmt. Och som sagt, radioter på ett härligt sätt. Så det är fullt möjligt att det kanske hade blivit annorlunda. Jag kan inte svara på det. Men när jag kom dit så kände ju inte jag någon av dem. Det var ju ren en gudomlig slump eller så, att vi funkade så bra ihop och hittade varandra. Och det här uppstod i våra möten med varandra.
Hur kom programmet till då? Vems idéer?
Ja, vem sitt allra första idé? Men det är producenten Anna Åkerlund hade ju en idé och så var det andra inblandade och de presenterade för Sveriges Radio och Sveriges Radio sa, ja men ni måste ha någon programledare vi känner till och så vidare, för de vill ju då under den här eran där man vill ta in produktionsbolag i Sveriges Radio faktiskt för att förnya och göra det lite mer dynamiskt. Och då kom jag in och då ringde upp mig och eller någon från produktionsbolaget Filt och frågade, skulle du vara intresserad av att göra en som en vogg i radio? Ja, det låter kul. Så på den vägen var det då. Och då visste jag om det här för att det var flera andra som hade också hört av sig. Så jag visste att det var på gång och jag tänkte, men det här att göra en vogg i radio, det är liksom mer min kopp te. Och sen blev det kanske inte exakt så, men det var ändå grundtanken.
Alltså, jag hör det inte alltid. Men varje gång jag lyssnar på det så slås jag över vilken otroligt hög och fin nivå det alltid är.
Ja, vad roligt.
Det är jag som ska tacka, så att säga.
Ja, men vi lägger ribban högt, vad vi alltid försökte göra. Och för börjar man slacka sig, då är det en snabb utförsbacke. Det gäller ju verkligen också att tycka att det är kul och att man lär sig någonting själv på kuppen. Det tycker ju nog alla att vi får ut någonting av det också, att vi lär oss någonting och är nyfikna på och prata med människor och ta reda på hur det ligger till och så vidare. Mm. Så det är en av nycklarna till att man drivs av någon genuin nyfikenhet och inte bara ska riva av någonting eller fylla ut tiden, utan verkligen att det måste vara någonting man själv brinner för, mer eller mindre kan det vara, men att man känner verkligen för det och någonting som man är genuint nyfiken på.
Det känns ju som att programmet är väldigt tidlöst.
Mm.
Är inte det liksom lite motsägelsefullt att man gör ett modemagasin som är tidlöst?
Ja, alltså både ja och nej. Vi försöker knyta an något ämne till någonting i tiden. Liksom att det pratas om eller någon typ för att få någon... varför man tar upp något ämne. Lite grann så. Men förhoppningsvis ska man ju kunna mer gå tillbaka och lyssna på de här programmen lite när som helst. Man är intresserad av att veta mer om någon person eller något fenomen.
Mm.
Men sen är det små markörer som gör att jaha, det måste ha sänts då och då. För man kanske tar upp någon aktuell person som var i ropet just när det här händer och som kan kommentera och så vidare. Men tanken är väl att det ska vara som ett bibliotek lite grann. Så att vi har ju flera hundra program, så det är väldigt kul att ha dem.
Mm. Nu blir det lite som att vi närmar oss din karriär framifrån. Men det är ju ganska härligt, kan jag tycka.
Absolut.
Ja, ja.
Det spelar mig ingen roll.
Nej. För du fick ju sluta på Damernas Värld som du var chefredaktör på. Hur förhåller sig den händelsen i tid till att du började jobba med STIL?
Det var några år efter. Jag slutade här 2001.
Oh, jävlar.
Så okay. Det är jättelänge sedan. Och då kan man naturligtvis kunna vara kvar på Bonnier. Men man vill inte, jag vill i alla fall inte sitta där som någon, så här, på någon elefantkyrkogård och jobba med något projekt som aldrig blir någonting och sitta och bli bitter och förgrämd. Men efter det så dörde det några år. Men då gjorde jag en massa annat. Började frilansa igen. Och det var ju kul att börja skriva för Dagens Industri och lite annat. Studio Pop gjorde det där också. Så det var lite gott och blandat efter det.
Den där elefantkyrkogården som du nämnde, finns det en sån på Bonnier och hur många människor sitter där?
Nej, nu har de gjort sig av med alla gamla lik, så det finns inte, men det var ju mer en sägen att folk sparkades liksom lite snett upp och till vänster och till höger och man försvann liksom aldrig ur det där omloppssystemet, omloppsbanan, utan man bara hade varit chefredaktör där, jaha, då blev det för någon annan, så blev det liksom för titlar som var mindre och mindre, mindre upplaga. Liksom. Så var det då i viss mån, när Bonnier hade pengar och kunde ha folk så fanns det vissa tidningar där folk inte gjorde så jättemånga knop. Och det var väl min upplevelse också när jag kom dit. Jag tänkte, gud, som frilansare är man ju van att arbeta snabbt och liksom effektivt framför allt då, för att sen kunna gå och göra något ännu roligare eller jobba mer eller vad man nu vill göra. Så att, det var ju första och enda gången jag varit anställd och komma till Bonnier, så jag var lite chockerad över tempot, det långsamma tempot som där fanns i alla fall då. Och jag tänkte, herregud, en tidning i månaden, det är ju ingenting. Och sen så insåg jag att kanske, ja, det var inte det mest diplomatiska man kunde börja sin karriär och genom att uttrycka de åsikterna.
Nej.
Konsten att göra sig impopulär som chef. Men ja, Så det var lite annorlunda. Men det var en intressant upplevelse på många sätt, verkligen.
Mm. Jag antar att det finns människor som inte, som lyssnar nu kanske, som inte är superpålästa. Men är det så att du, och det är ju inte jag heller, ska jag gudarna veta. Jag tycker, ska vi bara prata lite om research? För jag har en känsla av att du är svinduktig på det.
Ja, det är jag faktiskt. Jag skulle kunna jobba som researcher, lätt. Ja. Nu i alla fall. Efter stil. Ja.
Ja. Hur gör man, tycker du?
Läsa. Läsa lite till. Och läsa lite till ytterligare. Det är faktiskt det enda. Och, ja, det är mycket enkelt och mycket svårt. Det tar mycket tid framförallt. Men att läsa många olika källor och lära sig att avgöra vad som är trovärdigt och inte trovärdigt. Men det är sånt som man snappar upp. Jag har jobbat så länge. Så det sitter lite grann i ryggmärgen också. Mm. Men det gäller att ta fram massor av olika typer av biografier. Så att man har lite olika typer av biografier och hur vinklingar. Och sen så går jag ofta in i just, man säger, tidningsarkiv, som New York Times arkiv liksom, istället för bara, man kan inte bara googla upp någonting, utan det gäller att gå in i tidningars arkiv och kanske ha prenumerationer på liksom Wall Street Journal, så man kommer åt de där artiklarna och sådana saker. Mm. Så det, ja, det är inte...
Gör du förintervjuer också och så?
Nej, inte så mycket, utan det gäller att hitta någon gäst och så gäller det att veta, då hjälps vi åt om man ska ha någon som ska vara en studiogäst till exempel, och försöka hitta någon och förprata lite grann, men ja. Men jag tycker nog att det handlar framförallt om respekt, och jag känner att jag vill ha på fötterna när jag intervjuar någon och träffar någon, så vill jag veta ganska mycket, även om jag tror mig veta svar, vilket inte alls behöver stämma, vilket alltid är intressant när de säger någonting som man inte riktigt hade förväntat sig. Så man ska aldrig ta för givet att man vet någonting för att man har läst på. Men jag tycker själv att det är skönt att ha den där ryggsäcken med kunskaper med mig, så att, och det ger också en större frihet, tycker jag, för det är ofta när man kan, ju mer man kan, desto mer kan man lirka fram på de här små stickspåren också. Mm. Att man kan hitta något. Men samtidigt, om det är någon extremt känd person, så kan det ju vara roligt att ha den här dum-dum. För det kan ju också vara, som sagt, lite avväpnande och något annat som man har hört och sett och svarat på allt. Så det är lite olika metoder. Men personligen vill jag gärna bara veta så mycket som möjligt. Sen kan du, som privat, kan ju sitta och fråga hur mycket som helst. Och då kan man ju fråga de här, kanske liksom de naiva frågorna eller så vidare. Men just i det professionella sammanhanget, då vill jag vara så, kunna så mycket som möjligt.
Mm. Ja, men det är rimligt. Nu tycker jag att det lät mycket sexigare att vara påläst än att inte vara det. Kanske överge min idé om att sluta med research.
Men var inte den här, vad heter han, sportreporten, eller som var nu på ett morgon-tv också, att han gick in och frågade Björn Skifs någon gång, vi ska inte nämna namn, hur många skivor har du gjort egentligen? Och det är sånt där som kan också vara, men vad är det för jävla pappskalle som sitter och ställer idiotfrågor? Mm. Så då kan det ju backfire, som man säger.
Ja, visst. Jo, men absolut.
Så det gäller att ställa rätt korkad fråga.
Mm, det är sant. Var växte du upp?
Ja, jag började med Mellanhöjden. Och sen Fruängen, och sen så pendlar, kan man säga, mellan dem. Eftersom jag bodde med min farmor och farfar och pappa. Och sen flyttade jag in med min mamma och pappa. Jag var jättemycket fortfarande hos min farmor och farfar. Så jag känner som båda. Och när jag drömmer om mycket som barndomshem och så är jag ofta så här, just med Mälarhöjden. Det var mest så farmor och farfar, lite mysigt. Men min pappa var kvar i huset i Fruängen också. Så att jag känner att jag kommer från båda hållen. Det var en växelverkan mellan de ställena hela tiden.
Din farsa var så ung när han fick det, så han bodde kvar
hemma. Ja, de var bara 17-18, min mamma och pappa. Och då var det först, jag vill klart att man ska flytta in med sin mamma då, och mormor. Men det var bara att min mormor sa att det var jättedålig timing, för hon var också med barn. Så jag har en morbror som är 3 veckor yngre än vad jag är. Så det var lite, ja, fullt hus då. Mm. Så därför blev det så.
Okej. Okay. Vad gjorde dina föräldrar?
Min pappa, då jobbade han som bilmekaniker och min mamma som kontorist.
Mm. Kan vi prata i termer av maskrosbarn? Nej, kan vi inte göra kanske. Klassresenär.
Ja, klassresenär, ja. Det kan man väl säga kanske. För jag hade inga som förebilder så här, man säger någon som jobbar med något intellektuellt. Jag tänkte att när man blir stor, då ska man jobba på kontor som kvinna. Och väldigt diffust vad man gjorde på det där kontoret med en skrämmaskin, där det fattade man gjorde. Men ingen, det verkar inte särskilt kul. Men det fanns inga så här uppenbara alternativ liksom. Så ja. Men det är också min morfar var disponent och
vad är det?
Ja, säg det. Men det är i alla fall högre tjänsteman. Lite, okay. Men
väldigt han disponerar grejer.
Disponerar, men han var också en hängiven socialdemokrat och skulle bo i arbetarområden. Sen kom just här från de bodde i Bromma. Och min farfar var snickare och deras respektive fruar var hemmafruar. Men det var också, och de var, alla var socialdemokrater, men min farmor och farfar tyckte de där är ju lite finare än vad vi är. Så det var lite, där var det lite besvärligt att hantera då ett tag. Så att, ja.
Vad hade du för drömmar när du var barn då?
Yrkesmässigt menar du?
Ja, generellt.
Att bli vuxen. Jag tyckte inte det var så himla kul att vara barn faktiskt.
Nej, varför inte?
Jag vet faktiskt inte. Och jag längtade efter att jag visste att det fanns någon diffus värld utanför. Och det hade också musiken då hjälpt mig ut där. Men att där öppnade också fönster. Att när andra klasskompisar vet, höll på att hångla med killar gick på klassdisco. Jag tyckte det var så vämjeligt och blev fulla. Så gick jag på konsert med min kompis.
Och blev full?
Nej. Jag drack inte en droppe förrän jag var typ 20.
Jaha.
Jag har kompenserat det nu.
Är det så? Ja.
Men nej, och det roar mig inte. Varken sprit eller killar.
Nej. Men det har du också kompenserat.
Ja, det har också kompenserat.
Mm. Jag har hört att du dricker ren sprit.
Ja, jag gillar vodka martini.
Mm.
Det var en liten viskning av nojiprat. Men inte så mycket, inte så ofta. Men jag tycker det är gott.
Mm. Du ger ett väldigt oalkat intryck, tycker jag.
Pew.
Ja. Var kom musikintresset ifrån då?
Jag tror att det var en blandning. Min mamma hade rockskivor och min pappa hade jazzskivor. Så de började med det. Liksom, vad har de för skivor? Så de började med. Och sen ganska snabbt utvecklade jag någon egen smak som jag inte riktigt fattar. Alltså, för den första skivan var Hep Star, Sunny Girl, som jag verkligen bad. Men den här vill jag ha. Och den tog jag med till lekis. Så den var extremt avancerad för lekis. Till och med fröknaren tyckte, liksom, vad är det här? Så det måste vara att jag började lyssna på deras skivor på något sätt. Tog det vidare och sen...
Vilket är året? 70?
Ja, det här, sen när kom Sunny, det här är ju 60-talet alltså. Sent 60-talet, jag var jätteliten. Jag har alltid varit väldigt tidig när det gäller musik och börjat gilla och ha en egen smak, alltså verkligen. Och gick och köpte skivor och önskade mig skivor. Och sen så då träffar man kompisar och de har skivor i sin tur. Så har man kompis som har en brorsa som har en ännu större skivsamling som öppnar upp fönster och så vidare. Så, och sen så fick vi för oss att vi skulle gå och se så många band som möjligt då.
Mm.
Och det gjorde vi också.
Ja, men det fick du göra för dina föräldrar?
Ja, absolut.
Ja. Mm. När du var 15, 16, 17?
Första konsert var väl som vi då gick själv, vi blev skjutsade. Men var väl konserthuset 74, då var vi 13. Då var Motte Huppel. Då blev vi hämtade och lämnade i alla fall och fick sitta på balkongerna.
Stämmer det att de hade bestämt sig för att lägga ner fast Bowie gav dem en All the Young Dudes?
Jag vet inte om de hade bestämt sig för att lägga ner, men han gillade dem jättemycket och gav dem All the Young Dudes.
Fin gest får man säga.
Extremt fin gest.
Ja.
Verkligen. Storsint.
Kan du komma på någon finare?
Nej. Nej, inte riktigt.
Inte på rak arm kanske?
Inte på rak arm.
Nej. Måste fråga om din skoltid. Du vantrivdes?
Jag är inte vantrivdes inte, men det var inte så kul. Jag kommer ihåg att jag gick i mellanstadiet och hade sådär halv treor och kom hem och typ grät. Och min farmor blev jättearg för hon tyckte liksom att det var väl bra. Och jag tyckte det är fan inte bra. Och då bestämde jag för att nu ska jag plugga. Där och då. Och då gjorde jag det. För att måste man ändå gå i skolan så kan man lika gärna göra ordentligt. Det var min metodik för att överleva det hela.
Mm.
Så skolan i sig så tyckte jag var helt okej. Men det var bara att man det där roade mig inte. Och klassresor och klassfester gjorde allt för att ta mig ur. Och mamma var helt med på noterna. Hon skrev alltid så här intyg att jag inte kunde åka med på klassresor och sånt där. Och var aldrig med på någon skolresa. Folk, de gick och sålde massa grejer och för att få in pengar. Så blev en tjej sjuk. Så fick jag köpa hennes biljett till London för 300 spänn. Och tänkte okej, då följer jag med. Och det var under punken. Så gick jag på Marquee och kollade och vann 300 spänn. Ja.
Mm. Älskar du fortfarande konsert?
Nej, faktiskt inte.
När slutade du med det?
Jag minns inte riktigt. Jag kan tycka fortfarande kul, men inte på det sättet. Alltså, det ger mig inte riktigt samma...
Nej. Hur länge, alltså, under hela din ungdom då, alltså 20-årsåldern och sådär, så fortsatte du med...
Ja, det var, alltså, jag tyckte det var jättekul. Och det, alltså, det var en annan era också. Så det var verkligen en annan typ av fönster mot omvärlden. Och så. Det var en annat, och det var kul med ett annat språk. Och jag lärde mig engelska genom att lusläsa brittiska musiktidningar. Och slå upp varenda ord jag inte kunde. Till exempel Queen på turné 1973. Liksom. Det var... Och 74 och 75. Stort Queen-fan. Men så det var också, ja, det var på många sätt. Det var inte bara musiken, det var en annan kultur, det var en annan värld. Det var liksom någonting annat, någonting mer flärdfullt som fanns där ute.
Mm. Säg några härliga konserter som du har upplevt. Topp fem.
Topp fem. AC/DC på Globen för några år sedan. Då satt jag verkligen och tänkte att det blir inte bättre än så här. Det blir inte bättre än så här. Men sen är det som att det blir, ja, det blir likadant nästa gång också. Men då var en sån här bara, fasen, för jag gillar verkligen AC/DC. Men jag kan inte, tyvärr, jag kan inte riktigt komma på någon sån här mer sån här omtumlande, jag är frälst. Det var fantastiskt då. Ja, men det var liksom fantastiskt att få se, liksom, ja, få se Motte Hoople. Men det var jättehärligt att se Mick Ronson på scen i silverkostym. Liksom. Det var ju bara härligt. Men det var ju så där och då att det var kul att se.
Mm.
Och sen, när man, sen blev det ju kanske också större och större. Så när, sen började jag jobba med dem också. Då blev det också på ett annat sätt. Jag tror det är det som trubbade av det hela. Att man måste bedöma saker på ett nytt sätt eller på ett annat sätt än när man var ett fan bara.
Mm. Hur kom det sig att du började skriva om musik som jobb?
Det var min kompis som hade köpt en tidning som var nystartad som heter Slager. De hade i slutet av tidningen en sida som heter Skräpkultur, där de uppmanade läsare att skriva in om skräpkultur då, för de kallade det liksom dåliga böcker eller tidningar eller vad som helst. Fast den som väldigt populärkultur egentligen, vad handlar det om. Och då skrev vi en krönika om Jackie Collins och Judy Krantz, den typen av böcker då, som var väldigt populära. Och den blev publicerad. Och jag tyckte det var helt fantastiskt att sitt namn i trycksvärta. Och tänkte jag måste försöka skriva något mer. Och då skrev jag sen en annan, någon annan så här krönika, kosseri om en annan typ av mer rockböcker och så. Och den blev också publicerad. Jag var helt chockad. Men inte fullt så chockad som när de sen ringde och frågade vem jag var och vad jag vill. Typ, vem är du? Och,
vem var det som ringde?
Det var Bengt Eriksson, hette han. En liten tomte från Skåne som jobbade för Slager. Och sen, kan du komma upp på redaktionen? Och de, jag vet inte vad de trodde om mig. Jag har ingen aning. Kanske att jag var lite mer erfaren än vad jag var. Men jag kunde ingenting. Så jag bara började direkt där och skriva för dem.
Var satt ni någonstans?
På Brunnsgatan.
Hur var tiden där?
Det var ju jättespännande faktiskt. Det var liksom första jobbet på en sån tidning. Men det var ju bra för man fick lära sig det mesta om tidningen. Man fick alla gjorde allt.
Vem ägde Slager?
Ja, det var väl lite, det var Håkan Lager och Jens Pettersson och Tore Sonesson. Det var ett gäng där som kom från progg-eran. Man tänkte såhär, men vi kan inte hålla på med progg-eran. För den höll ju Sverige ett grepp då. De ville göra någonting annat. Så... Och starta den här tidningen istället.
Slagen var en ironisk titel.
Väldigt ironisk, det har jag helt rätt i.
Ja.
Jag har väl sett för att markera någonting annat än Tommy Randers progg-tid som då höll Sverige ett järngrepp.
Men du skrev om hårdrock då?
Nej, inte bara. Jag skrev om allt möjligt faktiskt. Jag var recenserad över allt som Human League och Depeche Mode och allt möjligt. Jag gjorde intervjuer och sånt. Så... Även några, även Motley Crues första platta. Sätta upp affischen som de ständigt rev ner så den är försvunnen, vilket gräver mig en smula. Och sen så skrev jag annorlunda än vad killarna gjorde och då hörde Expressen av sig att kan inte du bli vår popreporter på den vägen bara.
När jag läste om dig så stod det att du fick göra popsidor på Expressen.
Mm.
Och popsida, det, jag trodde att det var en nöjesguiden term därför att det hette det på... Nöjesguiden när jag började där också. Jag vet inte om... Vet du var den kommer ifrån?
Ja, jag tror på... jag vet inte om Expressen började, men det hette alltså bokstavligen popsidan. Ganska lustigt idag faktiskt. Men då var det så här Mats Olssons popsida. Jag själv sprang och köpte tidningen i kiosken varenda lördag för att läsa den sidan, oavsett om jag gillar musiken eller inte. Men liksom, det var också ett, någonting där som jag tänkte, här, om jag skulle skriva någonting så var det väl där. Eftersom det här hade jag viss koll på den genren musik då. Kanske inte just den genren han skrev om, men själva ämnet. Så det hette bokstavligen popsidan.
Okej, det var så enkelt.
Ja.
Mm. Det var ett väldigt härligt format.
Ja, det var en sida och så var det någon artikel och så var det någon intervju och så var det massa notiser och annat. Mm. Man fick utforma det som lite som man ville.
Vad hände därefter så att säga? Expressen?
Ja, jag skrev för Expressen under många år efteråt. Då hade så här lång eller 11 månaders kontrakt och sen så skrev jag popsidan och andra sidor där på frilansbasis då. Efter första svängen där på Expressen så hörde Veckorevyn av sig. Så jag skrev för Veckorevyn från 83 fram till typ mitten av 90-talet mer eller mindre också. Men jag hade egna sidor i Veckorevyn. Ett uppslag som hette Cocktail. Som också var en plocksida med intervjuer som man kunde utforma hur som helst. Och sen skrev jag jättemycket vanliga artiklar och intervjuer och sånt för Veckorevyn. När det än var en hipp-tidning. Och sen så under samma veva, det var mycket parallellt. Jag började jobba med tv och lite radio också. Jag hade bestämt för att jag ville jobba med tidningar, tv, radio. Ja, allt före 25 års ålder. Och det lyckades jag med. Men jag fick sån där järnbrist på kuppen också. Fick ta sån här järninjektioner.
Aha,
jag jobbade jättemycket. Plus partajade ganska mycket också. För det var ju den eran.
Var du typ redaktör på Jakob Stege eller någonting sånt?
Ja, det kan man säga att det var. Ja, bollplank eller... Vi var ju också ett litet gäng, ungefär som det är på Stil. Vi var inte så många personer.
Nej, det var ett väldigt speciellt program.
Ja, det var ett väldigt speciellt program.
Jag var för ung för att förstå, kan jag säga.
Nej, men det var kul. Det var ju då att Jakob Thelin ville göra ett program med det han tyckte om. Och få med artister som kanske inte var superaktuella, men som han tyckte om. Och han lyckades ju baxa dit de han ville också på många sätt, så att...
Berätta om programmet.
Ja, alltså det var väldigt genomtänkt. Det var liksom en modernistisk, kan man säga, scenografi med, ska jag säga, järnor och varit med metall, och det var också med ljussättningen, och allting var genomtänkt att det skulle se modernt ut. Och det var också den här eran när den här typen av grafik, att man swish kunde komma in saker, flyga in saker, man kunde leka med olika typer av som grafik. Som man inte hade kunnat göra tidigare på tv. Och sen att Jakob ville blanda liksom högt och lågt och opera. Och han ville ta in sitt intresse för då Sovjet som fortfarande var. Och Moskva, den typen av kultur som fanns där. Och den typen av artister som fanns där som inte fanns någon annanstans. Och samtidigt ta in superstjärnor. Bland det första han lyckades genomdriva var ju då en intervju med Diana Ross. När hon då var på isstadion då. Allting skulle draperas i vitt. Och det skulle vara vita liljor och allting. Och så sitter hon i en soffa och blir intervjuad av Jakob där.
Mm.
Men så han liksom slog an den där tonen. Det ska vara glamour på hög nivå. Och det var också ballett och det var allt möjligt. Och olika genrer. Så att det var ju genomsyrat av hans personliga smak. Och lust då ändå. Och samtidigt ett allmän intresse också. Han ville liksom lära ut och... Att om man blandar upp den här poppen med titta här har vi liksom en premiärdansare på operan och så vidare.
Mm. När det skrevs om programmet så här, var det öppet att det var att det handlade om gaykultur, eller var det, handlade det inte om gaykultur?
Nej, det var nog han som väldigt gay.
Ja. Men när är det här? 84, 85?
Ja, 84 och framåt.
För jag minns i alla fall att det var liksom så otroligt exotiskt.
Ja, det hade väl inte funnits något liknande program där också då programledaren tog sån plats. Han gjorde också monologer och spökade ut sig själv och späxade och tog plats helt enkelt. Mm. Och det var ju inte direkt en som Allsång på Skansen snällt, utan det var ju lite edgy då.
Hur fan fick ni göra det?
Ja, säg det. Men det var också att Jakob hade ett program som hette Galaxen på radion som var väldigt populärt. Där han hade typ av samma mix. Man ringde in rapporter från New York och han gjorde reportage från stan på olika premiärer och evenemang och var lite bitsk i sina kommentarer och så vidare. Så att det var nog det, och det var väldigt populärt. Och han ville, det här ville jag göra på tv och jag skulle kunna göra ditten och dutten. Och ja, varför inte? Så han fick igenom det.
Mm. Du kanske har pratat ihjäl det, men det var någonting med någon Don Johnson-intervju som du gjorde.
Ja, jag gjorde två. Han var ju väldigt populär under den tiden i Miami Vice. Och det var jättemånga kvinnor på Sveriges TV som också var jätteförtjusta Don Johnson. Och jag hade träffat managern för, eller som hade hand om honom, för han satte nog på en skivkarriär också. Och han hade Belinda Carlisle och Don Johnson, och då, han var i stan, det visste jag om. Alltså, men kan inte jag få göra en intervju? Kan inte du hjälpa mig med det? Och Jakob var så måttligt intresserad, men det var ganska många kvinnor då på SVT som var väldigt, väldigt intresserade och lobbade kraftigt för att detta skulle genomföras. Och jag trodde också det hade gått i stå, och sen så ringer de en morgon och säger, nu är det klappat och klart, kan du sätta dig i en taxi till Arlanda nu? Så de bara kastade ner grejer i en väska och åkte iväg till Miami och hade fått då typ 20 minuter på en strand. Don Johnson. Och han sitter och maler på om sin skiva. Och jag tänkte, men hur ska man göra? Liksom? Hur ska man rädda den här situationen? Jag har tjatat, kvinnorna på SVT har tjatat. Här sitter han och bränner tiden som amerikanska artister ofta kan göra genom att prata om någonting som, för att fylla ut den här tiden så de kan gå sen. Mm. Och tänkte, jag måste kontra med någonting. Jag måste... Vad vill man veta? Det var därför det blev som det blev, att folk kanske en del uppfattade sig och raggade på honom, vilket, ja, men det var ett stilgrepp skulle jag kunna säga. Det var ett sätt för att få honom att liksom sluta tjata om sin jävla skiva.
Så gjorde du vad då?
Jag frågade om att det var bra kap eller sådär, och sådär. Och då blev han, att det var lite oväntat, och då bröt hans monolog om sin karriär.
Ja, men han gick därifrån, eller hur var det?
Nej, men det var den andra intervjun. Men då var han här för att göra reklam för en glass som skulle heta Miami Ice.
Bra namn.
Och han var ganska sur, alltså för hemglass. Liksom. Men det känns då hans stjärna hade börjat dala ganska rejält om man åker hit och gör reklam för hemglass Miami Ice. Så han var liksom lite purken redan från början, kan jag säga.
Mm. Var han själv på Dekis också, eller var det bara karriär?
Ja, men han hade en dålig dag. Mm. Han hade en dålig dag. Ja, du vet när någon är så här, men så här. Och då hade jag ju läst Pamela De Bars bok. Den gamla kända groupien. Och hon hade skrivit om hans organ, att det var stort och så vidare. Så då frågade om det stämde. Men det kom också i något sammanhang. Så det var inte bara...
Det var inte din första fråga?
Det var inte min första fråga. Utan det var också bara att men nu får du ta och lätta upp lite här. För att du vet när någon inte riktigt heller vill vara med. När vi träffades i Miami så då ville han vara med på ett annat sätt. Men då blev han sur och skulle gå och sa att du får aldrig göra en enda intervju någonsin igen.
Men då har du inte fått göra det heller?
Nej, han har faktiskt aldrig försökt göra det. Men han blir ropet igen nu. Så att vem vet.
Varför det?
Inte han med, jag kanske är helt fel, men inte han med Tarantinos filmer?
Ja, det är en googling bort, jag kollar upp det på en gång. Jo, det stämmer, ja. Det är alldeles riktigt. Och den ska tydligen vara fantastisk, den här filmen.
Mm.
Jag är ju nyfiken på din mediekonsumtion. Hur stor är den?
Den är ganska stor.
Mm.
Jag läser papperstidningar, jag läser nättidningar, jag läser böcker, jag läser bloggar.
Vet du vad en RSS-läsare är för något?
Att du vill ha en feed på olika grejer?
Ja, precis. Nej, men jag tänkte om du...
Ja, nej, men så läser inte jag så. Utan nej, jag är mer random i så. Ja. Jag vill inte ha liksom, skickat och fixat och här kommer det med någonting som jag är intresserad av. Eftersom jag är intresserad av så mycket olika saker.
Mm.
Så vill jag känna mig ändå lite fri.
Mm.
Så att jag prenumererar inte på någonting eller har inga sådana här alerts eller någonting.
Nej, just det.
Och sen är jag ganska gammalmodig eftersom jag varken twittrar eller facebookar.
Jag tror man säger att man twittrar.
Du ser.
Ja. Hur kommunicerar du då? Med sms?
Ja, sms och mejl. Och telefon går ju bra också.
Mm.
Ibland.
Mm.
Det funkar ganska ofta faktiskt om man verkligen vill ha reda på någonting. Mm. Kan du eller kan du inte?
Har vi berört hela din karriär? Det kan man ju inte säga att vi har gjort kanske, men...
Ja, men jag har jobbat så förlusigt länge, känns det som.
Hur länge har du jobbat?
Sen 80-81.
32 år ungefär.
Ja.
Men för vi var inne på det här och sen du frilansade fram till du blev anställd på Bonniers
96 hösten där.
Mm. Ja. Och så var du kvar där i 5 år.
Mm.
Jobbade du hela tiden som chefredaktör för Bonniers?
Ja, det var därför jag var där. För jag ville egentligen inte alls bli anställd, utan det var just att det jobbet verkade kul. Och sen att jag kunde tidningen eller läst den sen jag var liten. mamma hade den och kände för den på ett sätt och var väldigt peppad att göra någonting mer. För du, jag läste enormt mycket tidningar av den sorten då, visste så här ska man kunna göra. Jag hade mer så internationella tidningar som förebilder och man kunde göra en mycket mer samtida, modern och spänstigare och roligare på många sätt och vis. Då. Så jag var verkligen superpeppad på att göra just den tidningen, för jag kände för den. Så att det var bara därför, så jag ville absolut inte ha någon allmän karriär på Bonniers största allmänhet, utan var den tidningen.
Mm. Det gick väl också bra?
Ja, det gick jättebra. Det gick jättebra, verkligen.
Varför fattade inte Bonniers det då?
Ja, det vet jag faktiskt inte. Jo, men det fattar de absolut. Men sen var det en tid där det också det blev... Och det var faktiskt inte bara där man sörde. Det var en svacka där försäljningen inte var lika hög. Men jag tror man mer kanske använde det som argument. Jag vet inte riktigt vad som hände.
Nej.
Men det var också väldigt tungrot. Så jag hade tänkt så här, men inte mer än 5 år själv. Så där, och så att, ja, så det kanske var meningen. För det är ganska tungt att driva en tidning faktiskt. Det är inte bara att göra en tidning och hitta på. Utan det är mycket så personalpolitik och sånt. Och det är mindre kul om man själv är väldigt... tycker det är kul med det kreativa och hitta på och skriva själv och idéer, så är det väldigt betungande också att dela med människor, men att vara personalchef och den typen som inte är så kul, administration och sånt också. Så det är mycket sånt som kommer till just ett chefredaktörsjobb. Men när man börjar så går det bara farten för att allt annat är så kul, men efter ett tag så känns det väldigt tungt.
Så att det var en blessing in disguise?
Det skulle man faktiskt kunna säga att det var. På sätt och vis, faktiskt.
Men såg du det som ett misslyckande? Att du...
Nej, inte så för att jag var... inte på det sättet alls. För att jag är jättenöjd med den här svärd som den var då, tidningen faktiskt. Så jag skulle inte gjort någonting annorlunda tidningsmässigt sett alls.
Nej.
Så att, nej.
Vad skulle du ha gjort annorlunda då?
Jag vet inte vad jag skulle ha gjort annorlunda. För jag vet inte allvarligt, jag vet inte riktigt vad det var som hände.
Nej.
Vet faktiskt inte det. Men då känner jag att nej, men får inte jag göra Damerna Svärd, då säger jag tack och hej och säger upp mig från Bonniers överhuvudtaget. Så då vill inte jag vara där alls.
Är det några andra misslyckanden du vill dela med dig av?
Ja, men det var väl mer som ett grandios då. Så här. Men sen är väl, jag har en ganska bra på att förtränga och gå vidare. Faktiskt också. Jag kan inte komma på något.
Nej. Vi började med att prata om stil. Vad får du för respons av lyssnare?
Jättebra respons. Det finns ju de som absolut tycker det är mest värdelösa programmet i Sveriges Radios historia. Att min röst är fruktansvärd och alla pratar konstigt och ämnena är idiotiska. Allt är bara knäppt. Men sådana finns det ju överallt. Men överlag så...
Men då har de inte hört programmet Cirrus som ibland går på P1.
Okej, inte jag heller.
Fy satan, vilket jävla skitprogram. Som handlar om väder. Kan du tänka dig något tråkigare?
Jag tänkte nu så det kanske gjorde det. Jag vet inte, jag kan inte svara på det. Jag tror i och för sig att man skulle kunna göra, jag vet att man kan göra vartenda ämne egentligen väldigt kul. Det handlar bara om hur man gör det. Så att ett väderprogram är jag övertygad om skulle kunna bli hur spännande som helst.
Tror du det?
Mm. Jag kanske inte är rätt person att göra, kanske inte du heller, men jag vet att det finns någon som skulle kunna göra ett otroligt spännande väderprogram.
Men du sa att du ville jobba med radio innan du var 25. Vad gjorde du då med radio?
Jag började jobba på Metropol med sketcher bland annat. Och sen jobbade med...
Metropol var väl fantastiskt?
Ja, det var jätteroligt. Och det var ju liksom...
Ingvar Storm och Niklas Levi.
Ja, då började helgen. Det var sådana här pulshöjande fredagsprogram.
Man var tvungen att lyssna på det.
Ja.
Spanade du också?
Och så var Spanare, var min första upplagan av Spanarna. Och sen...
Hur var det?
Ja, det var kul. Och sen har jag hoppat in någon gång mellanåt under årens lopp. Som
men du måste ju ha den typen av begåvning.
Det är knepigt att vara spanare.
Men det,
ja. Det är så. Men det är kul, men jag gillar spannarna jättemycket och det var jätteroligt att vara med. Men sen har jag faktiskt gjort på somrarna så hade jag som extra knäcker, vad ska jag säga, att direkt sända i P3 mellan klockan 22 och midnatt olika med telefonslussar och sånt. Man kunde diskutera så vad är det bästa snacksen och så vidare. Och där fick jag ett jättebra snackstips och det var att ostbågar och rödvin är en väldigt god kombination och det är helt korrekt.
Ja.
Jag är väldigt hooked på röd vin och ostbågar. Det är kombo.
Mm, det syns inte.
och sen har jag gjort radio med Täppas Fågelberg. Vi har vickat för sån här Ulf Elving efter tre och sånt också. Så att, ja, men jag har inte gillat radio för att det är så direkt och så chosfritt.
Mm.
Inte enkelt, men det är behändigt format.
Vilket är det roligaste jobb du har haft?
Ja, men det var jätteroligt. I början var det jättekul och det var kul då, för jag lärde mig mycket och det var kul. Men nu tycker jag det här stilen är roligast.
Mm.
Just nu, absolut. Det är nog allra roligast, för där är här behöver man inte heller ha någon kommersiell hänsyn eller ha den här administrativa betungande uppgifterna som man kan lämna över till producenten. Utan man faktiskt bara hitta på. Och det är så få, att det är så korta beslutsvägar. Det är ingenting som behöver harvas eller någon behöver övertygas eller behöver dras. Utan det är snabbt och det är effektivt. Och det är roligt om man lär sig någonting på kuppen.
När ni har gjort färdigt ett program, skickar ni det till någon exekutiv producent på kanalen liksom, som lyssnar på det innan det går ut? Eller har ni fritt spjäll mot...
Ja, nej, de får väl lita på oss då.
Du har liksom ingen kontakt med...
Nej, jag har ingen kontakt med Sveriges Radio på det sättet, utan man får lita på produktionsbolaget där, att det är de som får sköta.
Men har du en Sveriges Radio mailadress? Nej.
Nej.
Ni får inte gå på kalas heller på Sveriges Radio ibland, eller?
Ja, filt. De som jobbar på filt får göra det ibland då.
Ja.
Men jag får inte göra det.
Nej, för du är inte anställd.
Nej. Det gör inte så himla mycket.
Nej, du får gå på många andra fester.
Ja.
Jag har förstått att det var du som tog minglandet till Sverige, stämmer det?
Nej. Vad har du hört det?
Du tog det till nya höjder i Sverige.
Nej, det vet jag inte. Vad har du för källa?
Jag kan ta åt Sverige.
Men minglade du? Nej, det vet jag faktiskt inte. Tänker du på Mikael Bindefeldt eller den typen av era där, ja, när han började?
Kanske,
ja. Ja, på det sättet så. För att när Mikael Bindefeldt en gång var frisör och jag var en krönikör på Veckorevyn, så approcherade han mig och sa vi borde bli kompisar. Och,
wow, vilken härlig.
Ja, och varför inte kom och klippte hos mig. Och det gjorde jag, och det gjorde ganska många andra också. Vi såg alla ut som Carola Henkvist i motvind. Så då kanske, det kanske inte var så lyckat. Men vi bytte inbjudningar med varandra då, eller bytte som, kolla vad jag har fått och vad du har fått, och så gick vi på massa tillställningar tillsammans då och dubblerade våra inbjudningar och så vidare. Han tog ju tillfället akt att samla adresser och så vidare. Det gjorde inte jag.
Nej.
Han sitter i vindsvåning på Östermalm, det gjorde inte jag. Så det var kanske dumt om jag inte var så alert. Och då började vi prata om att mingla och så. Det kanske var det du tänker på.
Den typen av fester, att du var instrumentell för det?
Liksom, nej, det vet jag inte riktigt så. Men då, det fanns inte så många fester av den sorten, av den här, man bjuder in olika, utan det fanns i Sixten Herrgård, hade lite kalas och så. Men
honom kände du också?
Ja, bekant med, ska jag säga.
Men ni jobbade aldrig?
Nej. Ja, faktiskt en annan generation där han... Han var ju väldigt vänlig och så, men och arrangerade olika tillställningar som mediemänniskor dök upp på och så där. Så att var det någonting som var ändå lite kul, så var det ofta han som låg bakom.
Skulle man kunna säga att du historiskt sett har varit en faghag?
Nej, jag är inte sån som har haft jättemycket bögpolare. Nu har jag nog mer bögkompisar än tidigare, för jag och min man är mer som ett bögpar än ett heteropar faktiskt, eftersom inte vi har några barn eller så vidare också. Så att vi har mer gemensamt med bögar än vad vi har med hetero.
Okay.
Så att, men jag har inte varit så my best friend-bögen, utan inte riktigt så. Utan jag har jobbat med Jakob Dahlin och vi var kompisar, men han var ju mer som Jakob Dahlin, inte som en... Eller man går hem till en bögkompis och vad ska jag förkläda det på? Men sådana har jag aldrig varit.
Nej, jag förstår. Kan vi bara prata lite om dig och din man?
Mm, ja, visst.
Ni har varit ihop jättelänge.
I år har vi varit gifta i 12 år.
Mm. Och ni har varit särbos hela tiden?
Ja.
Jag läste i en gammal intervju med dig att ni hade bestämt att det aldrig skulle gå mer än 6 veckor mellan.
Mm. Ja.
Har ni hållit det?
Ja.
Det är fantastiskt.
Ja.
Så du är i New York hur många gånger per år?
Och nu, han kommer oftare hit. Stilen har lagt lite hinder i vägen. Men det är så 5-6 gånger om året då.
Mm.
I Jag där.
Han jobbar med konst.
Ja, han är konstnär.
Mm. Nej, det var väl ungefär det jag hade i frågan.
Ja, nej, men nu har vi umgått sen början av december. Så nu har vi umgått ganska länge.
Okej. Okay.
Och sen åkte han hem. Men nu måste vi lägga upp en ny plan. Och för resten av året har vi inte riktigt hunnit med än.
Ja, men det gör ni.
Mm. Så det måste vi göra så. För att åka för resor och så vidare. Så man får något sådana här hyfsade biljettpriser.
Och du måste ha jättemånga sådana eurobonuspoäng.
Ja, jättemånga eurobonuspoäng.
Reser du mycket med stil också? Eller?
Ja, en del har vi gjort. Vi ska faktiskt iväg nästa vecka. Jag och producenten Anna.
Mm.
Till Paris för lite inspiration och lite research.
Mm.
Men jo, men vi har åkt en del. Vi var i Milan och flera gånger i Paris och så vidare. Så det har blivit en del. Men inte så jättemycket, men vi försöker i alla fall. För det ger en också, det ger oss energi, men det är lite kul att ha ljud från andra håll och kanter. Och nu råkade vi båda två vara i New York och då passade vi på och banda och göra lite intervjuer också. Så att vi försöker slå upp.
Alltså, kan man ringa till dig om man vill ha liksom stiltips och så? Alltså, har du kompisar som gör det?
Jag är jättedålig på att ge stiltips. Jag är mycket mer på, du vill veta, något annat, något historiskt.
Ja.
Utan jag är inte alls den typen. Jag blir liksom mer stressad om någon vill veta varför ska man inte ha vita strumpor i bruna skor och sånt där. Jag vet inte, du vet, sådär. Jag känner att det där vill jag inte ha någonting med att göra.
Nej.
Det är inte riktigt min grej. Det är inte så att jag tycker det är roligare att mer kontextuellt på något annat sätt än att vara den här stilråd eller hur man ska göra och inte göra. Det vet jag inte.
Nej. Jag läste någonstans också att du köper inte så mycket kläder.
Nej, inte längre gör jag. Men det gör jag faktiskt inte.
Varför
jag har inte? Köpt bomben mycket kläder under mitt liv. Så att nu är det mer så att, ja, vad ska jag ha? Vad behöver jag? Och det är ganska lite man behöver. Men man blir ju trött på sina kläder också och går i samma. Så det är mer som man hittar, eller jag hittar någon uniform som jag har. Och sen kanske blir urläst på det där, de här plaggen. Men jag köper inte så jättemycket kläder. Men ibland så tänker jag att nu måste jag ha något nytt. Och då bestämmer jag mig för det och så slår jag till. Och nu bryr jag mig mindre om vad det kostar också. Då får det kosta lite, inte riktigt exakt vad du vill, men vad jag har råd med.
Men du köper inte handväska för 70 lax?
Nej, det gör jag också inte.
Nej. Vad är det dyraste du äger i klädväg?
Ja, kanske någon läderjacka från Rick Owens och sånt där. De var ganska dyra.
Ska vi prata lite om Anna Åkerlund? Jag tror inte vi har nämnt hennes namn på riktigt i här.
Nej.
Med mickarna på, så att säga.
Anna Åkerlund är producent för stil.
Mm.
Det var lite kanske därför som också tar upp både som damerna sa det är roligt och stil är roligt. Därför på båda ställena har träffat någon som man kan, skulle kunna säga lite soulmate. Så när man verkligen gillar någon. När man träffar någon så här, wow, lite girl crush. Nej, men så det hade en jättebra redaktionschef som jag kände att vi jobbade så enormt bra ihop. En sån super dynamiskt samspel mellan oss två. Vi hittade på att bara spruta idéer och tänkte, det här kommer jag aldrig få uppleva igen. Och så,
vad hette henne?
Gertrud Dahlberg heter hon.
Okay.
Och nu var det på Stil och Anna. Och vi har också det här, kul att liksom, hon säger en sak, jag säger en, och så blommar upp någonting. Att man pingpongar idéer och man får energi av de där idéerna och hittar på. Och det är väldigt kul att det händer igen. Att man har skojit och sen att man kan växla mellan att vara professionell och sen sitta och skvallra om personliga privata saker. Mm. Den växelverkan så att man kan ha lite roligt privat också. Mm. Därför är det kul att resa med henne också. Att göra, umgås helt enkelt. Man har växelverkan.
Mm.
Så det är kul. Och det är rätt sällsynt. Men jag har haft en otrolig tur att det har hänt ett par gånger.
Hur mycket jobbar du med stil?
Och ganska mycket.
Mer än heltid?
Ja, det skulle jag säga att det är faktiskt. För det är mycket lästid. Det tar ju trots allt tid att läsa.
Vad känner du?
Vad jag känner?
Mm.
Ja, det vill jag faktiskt inte riktigt säga. Men bra.
Mm.
Jag tycker jag får... Det är värt besväret, kan jag säga.
Fakturerar du mer än 75 000 i månaden?
Jag vill faktiskt inte svara på vad jag känner. För jag förstår. Av respekt för alla andra. Och ställa till någonting på filt. Överlag.
Men har du andra uppdrag?
Mm, jag skriver för Dagens Industri Weekend. Jag skriver för tidningen Kosmetik. Jag skriver för Style By. Det är det. Och sen kanske någonting, om det dyker upp någonting speciellt.
Är det inte extremt dyrt att ha en särbo i New York?
Jo, det är det faktiskt. Det är jättedyrt. Ha två lägenheter och två studios och allting. Men vi har inte så fancy-pansy, lite mindre lägenheter och så. Mm. Men det är dyrt. Men vad är alternativet då?
Flytta ihop i Sverige.
Mm. Men risken är ju då att vi kära maken skulle vissna kreativt genom att tvingas bo i Sverige när han har bott utomlands så länge.
Mm.
Så det är det. Det är inte alltid så enkelt. Och när man träffar varandra lite senare i livet så är det inte självklart att man bara, men nu flyttar vi ihop i det landet eller det andra landet och startar en ny karriär.
Nej.
Det är faktiskt inte så enkelt.
Men tycker du att det är härligt också att ha livet där borta?
Ja, det är för mig är det toppen. Och det tycker han också, för att vi jobbar båda två ganska intensivt och ganska mycket och glömmer klockan och så vidare. Så att man får mycket gjort genom att inte bo ihop och dela den här vardagen och synka ihop när ska vi äta middag, vad ska handla vad, utan faktiskt bara koncentrera sig på att jobba, kanske lite uttråkigt. Men vi har heller inga barn eller som man måste ta hänsyn till, utan det är vi då. Och när vi ses, då försöker vi synkronisera ihop oss och vara lite... Det vanliga.
Mm. Vad gör ni i New York? Vad gör du i New York?
Ja, men där, jag använder jättemycket till att faktiskt göra input och gå på utställningar och gå omkring och känna mig lite friare. Och framförallt absolut inte laga det minsta mat, utan också testa nya restauranger och gå ut. Och
var bor ni någonstans där?
I Chinatown.
Okej. Okay. Härligt. Du har ju skrivit några guideböcker i ditt liv.
Ja, det har jag gjort. Två till Grekland faktiskt. Sen så har jag gjort en, bara som var med, jag gjorde London, Paris, New York.
Okay.
Och då gjorde jag New York-delen i den.
Mm.
Och sen har jag skrivit en skönhetsbok också.
Just det. Inga nya bokprojekt på gång?
Nej, inte riktigt. Jag har inte riktigt tid med så mycket annat. Det är det som är lite tråkigt på ett sätt. Jag hinner inte så mycket mer.
Hur länge ska du göra stil?
Ja, vi trodde att jag ville först bara skriva kontrakt på ett år och ville till börja med skriva på två år, så bara aldrig i livet ett år räcker, och nu är man inne på det sjunde året, så jag vet faktiskt inte.
Vad skulle du vilja göra mer av?
Vad jag skulle vilja göra mer av?
Ja.
Jag känner att jag skulle vilja ha lite mer fritid faktiskt. Och att jag har väl lite fritid när jobbsäsongen kommer igång, så har jag väl lite fritid och tänker att jag måste göra någonting åt det här. Att jobba varannan helg med kröniker och hela veckorna med det här. Och tänker, det skönt att ha lite mer fritid. Mm. Det skulle jag vilja göra. Och då tänker man, men det är ändå roligt. Och varför håller man på? Vad har jag kvar att bevisa? Och tänker, ja, men det är för att det är kul. Och så länge svaret är för att det är kul, så är det väl helt okej. Men ja.
Har du gått i terapi någon gång?
Ja.
Varför det?
Därför var det lite körigt ett tag. I livet, faktiskt.
Hjälpte det?
Ja, jag tror det. Jo, det hjälpte nog faktiskt för att prata av sig med någon som inte var en personlig bekant, så att säga.
Mm.
Faktiskt. Men det var bara under kort tag. Så, ja, jo, men det är oerhört, kan man väl säga att det hjälpte.
Mm. Är det någonting som du tycker att jag borde ha frågat dig om som jag inte har frågat?
Tycker jag. Jag känner mig som att jag har varit på terapi här.
Är det så?
Jag kan inte komma på något mer.
Jag ska åka till New York snart. Du kan berätta för mig vad jag ska...
Jag gillar ju att äta och sitta i baren och äta. Det skulle jag rekommendera i så fall. Att man sitter och slänger käft med folk och inte bara sätter sig ner vid ett bord och inte pratar med någon. Och det är så oerhört tacksamt att sitta i en bar och prata med folk just i New York. För alla är med på noterna. Att det är det man gör. Man pratar med bartender, man pratar, man kan få bra tips på saker, man... Och man kan få höra roliga stories och allmänt trivsel.
Mm.
Och det är liksom inget som ragga läge, utan det är just bara slänga käft och gaffla på med folk som sitter i baren. Och det är kul, och min man och jag älskar att göra det. Och framförallt också som par, så att man inte bara sitter där som ett tråkigt par. Nu är inte vi så tråkiga, så, men det kan faktiskt vara kul att gå ut och träffa folk på ett annat sätt.
Har du några favoritbarer?
Ja, vi har ett stamställe som heter Baltasar. Ja, som man kan sitta och äta och dricka.
Vill du rekommendera något?
Jag älskar att läsa deckare. Och det är en räddning. Så det är min... Ja, jag skulle rekommendera mig själv att läsa lite mer deckare. Kanske mindre fackböcker ett tag.
Vem tycker du att jag borde intervjua här i Värvet?
Du har intervjuat så oerhört många nu, så jag.
Mm, 45 stycken
ungefär. Så du har ju klämt de flesta. Men det bygger lite på vem du är nyfiken på. Jag kan inte svara på det heller. Nu har min energi susat ner, ja, ner i fotknallarna.
Ta en nöt eller två.
Tack. Jag försöker intervjua Bowie. Det är så väl en enda artist som jag skulle vilja veta lite mer om faktiskt.
Mm.
Ja, Bowie skulle jag vilja. Ja, honom skulle jag faktiskt kunna tänka mig att intervjua. Och vara genuint intresserad av vad han vill säga.
Mm. Men då får du rekommendera.
Ja, David Bowie.
Ja, tack. Du, tusen tack för att du tog dig tid.
Tack själv.
Jag vet inte om ni uppfattade det, men Susanne Ljung fick något slags blodsockerdipp här, så att hon kunde liksom inte riktigt svara på de sista frågorna. Eller ja, det var ingen fara alltså, men jag märkte att hon flöt bort lite. Jag tycker det blev bra ändå. Och så här med den där handväskekommentaren som jag sa, det är alltså så att Susanne Ljung har varit inbegripen i ett slags debatt om att köpa dyra handväskor. Det där kan ni läsa om på Google om ni vill. Ja, det var väl ungefär det. Nästa vecka tror jag faktiskt att Jonas Gardell kommer hit. Det låter ju helt sjukt. Nej, det gör han inte. Jag ska träffa honom på hans förlag, men ändå. Och jag tänkte att vi skulle prata om stand-up, för det känns som att han inte får göra det så ofta just nu. Men vi hörs om en vecka. Hej! Ja, men kan du sjunga den där? Ja, håll i den här telefonen och så sjunger du den här söndagssången igen.
På söndag i podcasting. Jag har jättat i dagen efter det. Då har jag sjungit den.
Jättebra, tack.
Jag har sjungit den i telefon.
Kanon, tack så hemskt mycket.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.